Men
hallå!
Så jävla dålig timing. Ja. Vad skulle du säga?
Jag ville introducera ditt intro. Men skitsamma, kör.
Nu kommer jag av mig helt.
Vad fan?
Okej. Hallå allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till det 57:e avsnittet av 150 kilo podcast med mig, Joakim Falk i Stockholm och Magnus Sigler som för ungefär ett halvår sedan är tillbaka i Karlskrona. Men med hjälp av teknikens under så kan vi prata med varandra och ni kan höra oss som om vi satt en halv meter ifrån er. Det är väl härligt?
Ja, jävlar, vilken magi det är alltså.
Hade man kunnat tro det här för 10 år sedan? Att det skulle vara så här enkelt att göra radioprogram?
Jaha, det menar så? Ja, nej, ja, jo, fast det här är väl knappast ett radioprogram. Det här är väl...
Nej, men det är ju det.
Ja, okej då. Ja.
Det är ju amatörradio, fast inte amatörradio i sin bemärkelse att man skickar ut så här meddelanden under krig och sånt.
Jaha.
Det är väl bemärkelsen. Men det här är ju amatörradio. Det är ju ett radioprogram. Bara att det inte sänds på någon radiostation eller på någon frekvens, utan bara på internet.
The internet. Nej, men vad fan, för 10 år sedan. Min brorsa satt och spelade in radio för 10 år sedan.
Ja, men hade han inte en studio då?
Nej, han satt hemma framför datorn med, i headsetet. Det var sån här, eller han var ju mer en DJ för ett radioprogram. Och pratade lite emellan. Eller det här var ju så här ninja-nördigt
Ninja-nördigt?
Jo, men det var så här på något live role-playing game på, där han lanade mitt i natten med massa folk. Och så ja, så hade, var det väl han som styrde musiken där på en kanal helt enkelt och snackade lite.
Ja, men alltså det var typ så här, man gick runt i World of Warcraft eller något liknande. Och sen så var det någon som så här snurra lite plattor i bakgrunden.
Ja, men typ. Precis.
Fan vad soft.
Jajamän. Jaha, vad fan, hur är läget då? Vad händer? How are you, man?
Som vanligt, trött eftersom att jag håller på med dubbla jobb. Jag slutar liksom... Ja, men man går ju till Hemsjö på morgonen, slutar där på eftermiddagen och sen så börjar ens andra arbetsdag som jag har pratat om. Det är ju slitsamt liksom.
Ja, för fan.
Men det är ju... kul att se att det går framåt, att det blir bra saker av det man gör och faktiskt vill jobba med i framtiden.
Mm, just det.
Och det är kul.
Yeah.
Hur är det med dig då? Du har kommit hem nu.
Ja.
Gick det bra?
Ja, alltså just nu är jag så jäkla sleten. Vi hade nollningsfest igår mitt ute i skogen typ. Det var skitkul och riktigt mysigt så här med, när det blev mörkt och det bara hängde massa ljusslingor i träden och så här. Bara lära känna massa nytt folk. Men det var ju också öppenbar liksom, så att det märks ju idag kan man ju säga.
Det tar ju lite på en.
Ja, gud ja, fy fan.
Jag tänkte på en sak med att vi har att vi sa det, avsnitt 57 är det ju som vi släpper nu. Men det känns som att det var jävligt länge sedan vi, alltså det känns som att det var en evighet sedan vi spelade in.
Ja, jag håller med, verkligen. Alltså det känns som att, verkligen som att vi har missat en vecka eller någonting.
Ja.
Fan.
Jag vet inte vad det beror på. Är det för att vi har gjort mycket? Det känns inte som att jag har gjort så mycket egentligen.
Nej, ja, eller det är för min del är det nog för att vi spelade in när jag var utomlands och man liksom delar upp lite världen och tiden utifrån det liksom, att det var lite annan plats, annan tid när vi spelade in, och det var, jag var helt euforisk kring den där ön och liksom halva min själ är ju kvar på den ön, tror jag.
Ja,
nej men ja, fan, 57, ska jag berätta en sak för dig?
Är det ett primtal?
Jajamän! Eller är det det? Du blev osäker. Jo, det är det. Ja, det är klart det. Primtal. Jajamensan. Fan, nu blev jag med ens genast lite gladare. Fan.
Men 57, det låter ju som... Det är så mycket... Det är så här, när man är 57, är det inte då man ska ha liksom... Då ska man ha uppnått vad man vill uppnå i livet.
Ja.
För då är det så här, det är ju pensionsåldern liksom.
Ja, tjena, det är det ju inte. Eller?
Nej, 67 nej. Kanske det.
Ja.
Ja, just det är det ju.
Ja. Ja, fan.
Jag räknar förtidspensionen här. Ja. Nej, men det känns lite som att 57, det är någon form av milstolpe där man ska ha klarat av
sin bucket list nästan.
Ja, bucket list vet jag inte, men jag kan hålla med om att det är lite så att har man inte lyckats med det då är det en jävligt tung uppförsbacke med att faktiskt lyckas med någonting mer efter 57.
Ja, att nyförverkliga saker
liksom. Ja, exakt. Men alltså vad fan, det är ju ingenting som säger att man inte kan göra det, men vi har ju väl exempelvis ganska lång väg framför oss i möjligheter för den här podden om man säger.
Ja men verkligen, men nu har ju vi inte hållit på i 57 år.
Nej.
Bara 57 veckor.
Nej, jag vet inte, det är lite märkligt att tänka tillbaka nu så här faktiskt ett år just med tanke på de nya som kommer in på Hyper som vi nollade igår liksom, och hur tydligt det blir för en själv liksom, att man har utvecklats så himla mycket. Man har ju liksom aldrig haft någon att jämföra med här på skolan liksom, men nu är det väldigt tydligt att man har en väldigt mycket större bild och fler perspektiv på saker och ting än vad de har, och det är alltid så himla nytt för dem, och de är ganska blåögda liksom kring vad som väntar dem här på skolan.
Ja, men så är det ju. Men har du märkt att de tillskriver, som du pratade om när du började, att du tillskrev de äldre eleverna egenskaper och kunskaper till exempel, och som även de praktikplatser ni söker, att de tillskriver er som har gått på Hyper egenskaper. Har du märkt att de här nya noviserna har tillskrivit er kunskaper som, eller liksom att de ser upp till er på ett helt annat sätt än vad ni kanske själva tycker att ni förtjänar?
Alltså, ja, fan, jag har inte umgått så himla mycket mer om så att jag skulle kunna säga att jag har fått ett sånt intryck, men jag tror absolut att de är medvetna om vilka magicians de har att göra med liksom. Så att, ja. Nej, men vad fan, det är coolt att se, och sen så och bara, det är nu jag börjar känna fan, nu börjar det bli intressant att gå tillbaka och lyssna på podden liksom, de första avsnitten liksom, och se vad fan man var någonstans i tankarna överhuvudtaget liksom. Och ska jag nog ta mig en liten helg och lyssna igenom en del. Jag fick för mig att vi har nu material för att man ska kunna lyssna i drygt 48 timmar i alla fall nonstop.
Ja, det tror jag. Absolut.
Ja. Det är ju rätt bra alltså.
Det är bara att sätta dig i två dygn och sitta med väldigt, väldigt, väldigt mycket koppar kaffe.
Ja, bli helt psykotisk.
Bara lyssna igenom. Höra din egen röst i 24 timmar och min röst i resten av de 24 timmarna. Ja. Fy fan. Vilken jävla ångest. Ja. Magnus resekrönika. Nej, jag skojar.
Ding, ding, ding.
Nej, men du får väl berätta lite om din hemresa. Det var väl rätt hektiskt vad jag förstod på dig förra veckan i alla fall.
Ja, alltså jag satt ju där och hade inte riktigt någon lösning på hur jag skulle kunna ta mig hem i tid liksom, för att det var lite svårt att kolla alla resekopplingar och så här. Men någonting som Interrail-kortet ska ha jävligt mycket cred för i deras offline-app som de har. Man kan kolla varenda resekoppling i hela Europa offline. Som gör att man sitter man på något tåg så kan man, vet man när man kan eller vart man kan byta till och så vidare, vilket är jävligt grymt. Men det var lite åt sidan, för det som hände var väl att jag var i Alexandropolis och visste att jag har, och det var det var på torsdagen vi pratade där, och på fredagen så skulle jag ju då på morgonen ta mig hemåt liksom. Och jag hade ju planerat att göra en ganska så här långsam och skön tågluff liksom, genom hela veckan och så här, besöka platser och vara där någon natt här och så vidare. Men det vart ju inte riktigt så. Det vart ju liksom konstant åkande från Alexandropolis till Malmö. Under då, vad blev det, 55 timmar satt jag nästan i sträck på tåg och bara tryckte liksom.
Det måste ha varit lite av en fängelsecell nästan. En portabel fängelsecell.
Ja, alltså jag tror att det är väldigt många som skulle verkligen hata det och tycka att det vore för jävligt att sitta i tåg i 55 timmar. Men jag vet inte, jag har ju den här otroligt romantiserade bilden av att åka, eller vad att åka tåg innebär liksom. Och jag tycker faktiskt att det är en jävligt mysig och liksom soft grej att göra. Nu har jag aldrig åkt tåg så länge på raken.
Och det... Men vad är det du gillar med den bilden? Eller vad är det du romantiserar? Är det själva tågresan i sig eller mötet med människorna? Eller är det som, i alla fall jag har ju den bilden av mig själv. Alltså jag vill vara en sån kille eller man om några år som sitter ensam i hotellbarer. Alltså det finns ju en romantisk bild av en man i 25-30 års åldern som sitter ensam i en hotellbar. Jag tycker det finns något fint här.
Ja.
Så är det att du gillar bilden av dig själv som tågluffare, eller är det att du...
Ja, men det gör jag verkligen. Det kan jag säga utan att skämmas, att jag gillar att vara sunkig och liksom se jävligt så här, ja, men frifotig ut och bara, du vet, gå runt barfota på tåget och
som en hobbit.
Ja, verkligen. Ja, men jag gillar det väldigt mycket, men jag tror att bilden, det är väl också att så här, när du sitter på tåg, du kan liksom inte riktigt fly någonstans förutom till typ restaurangvagnen. Och det är just att så här, man måste verkligen finnas i att det här kommer ta tid. Och man får en sån speciell relation till tiden som, ja, men liksom 55 timmar, om du ska sitta i en skog i 55 timmar och bara vänta på ingenting och du har liksom inget mål, eller då kommer det ta väldigt lång tid. Men det är någonting också med tidsperspektivet, som att så här, jag är medveten om att det kommer ta så här lång tid. Och därför så liksom, det är ju en sak att, du vet, 10 minuter att vänta på tåg kan ju kännas som en evighet. Bara för att man inte vet, alltså man vill, ja, men det är just det där tidsperspektivet som jag tycker är fascinerande, för att man kan verkligen få tid att gå väldigt fort bara genom att...
Men så är det ju, och det är ju någonting som jag har tänkt på väldigt mycket när man har jobbat med, ja, men med vanliga jobb, om man säger, där man vet exakt när man slutar och när man har en stämpelklocka. Där man vet att man börjar 8 och så vet man att man slutar 4. Om jag då en dag börjar 8, slutar 4. Och sen dagen efter börjar 8, slutar 5. Sista timmen, alltså dag 1 då, från 3 till 4, ja, är lika jobbig som sista timmen dag 2, alltså från 4 till 5.
Ja.
Även fast det är en timme längre.
Jo, och just för att man blir medveten om den här tiden.
Precis.
Som bara så här, åh helvete, när tar det slut liksom?
Och man tänker ju inte för sig själv att så här, ja, men igår så var det den här timmen som var jobbig, och då, eller så här, imorgon så kommer jag jobba en timme längre, utan det skiter kroppen i, utan man tycker bara det är jobbigt när det är en timme kvar, oavsett hur lång tid man har jobbat eller inte, bara för att man själv ställer in sig på och förhåller sig till den tidsramen.
Jo.
Och det är ju spännande hur kroppen, eller hjärnan snarare, ställer in sig på tid och hakar upp sig på det.
Jo, men verkligen.
Hur ska man komma förbi det? Hur ska man kunna ställa in sin hjärna? Alltså, då måste man ju säga till sig själv att jag, även när jag slutar 4 då, att jag slutar 5 egentligen. Så att jag bara kan gå. Ja, men hur ska jag göra det? Då måste man ju komma på ett jävligt avancerat schemasystem.
Och bara lura sig själv hela tiden.
Ja, eller så får ens arbetsgivare får ju sätta det här, alltså, får ju göra ett jävligt slumpmässigt schemasystem.
Ja.
Och sen så helt plötsligt bara komma till en, bara, du slutar nu.
Ja, den är ju underbar. Nej, men det fanns i alla fall väldigt mycket tid för reflektion och bara så här tänka och liksom också bara titta ut genom fönstret när man åker genom liksom Serbien och ser det här förfallet i princip. Alltså det är så konstigt, och när jag satt där och tänkte på vad det är man pysslar med hemma, man håller liksom så här, utvecklar appar och sånt där, och det är så connected med verkligheten, det man gör på något sätt när man ser det här. Och ja, jag vet inte, det var en ganska konstig upplevelse, och särskilt när man, du vet, pratar med folk och så här, internet. Yes, I know that. Man bara såhär, ah, shit. Det är, man får lite perspektiv på vad man kanske borde börja ratta med. Liksom. Att så här, det är så mycket grundläggande grejer som måste falla på plats innan man kan springa iväg med allihopa liksom, in i framtiden.
Ja, men frågan är, vill man ha med sig allihopa?
Mm.
Vill du ha med de fulla ryssarna och serberna in i framtiden?
Ja, alltså, ja, jag tror fan att det är... Alltså, de har ju också någonting att bidra med. Liksom.
Vodka?
Ja, jag vet inte. Men ja, jag vet inte, det är också så här, något jag tänkte på när jag åkte tåg. Det är, framförallt när man tågluffar har ett sånt interrailkort. Blir ju liksom sån här... Särskilt när det är sådana kupéer som man sitter i de här lite äldre tågen vi är runt Medelhavet. Som man... Ja, men som tågluffare, om jag är själv, så går jag ju så här, liksom kikar in, och jag har liksom en någon sekund på mig att avgöra, är det de här människorna jag vill spendera 8 timmar av mitt liv med nu? Liksom, eller vågar jag gå vidare för att jag och liksom chansa liksom? Och, ja, det är spännande. Så, men det blev...
Men du har ingen ritual att du går in och sen så börjar en intervju liksom, där du har 3 frågor.
Ja, men det börjar ju alltid med... Alltså, jag tror det lättast att ha det där snacket med är ju andra tågluffare, för där, det är ju så himla mycket liksom, förbestämt exakt vad man ska prata om.
Ja, så... men det förstår jag. Men jag tänker så här, om du då tittar in i en kupé,
ja,
och så ser du då att det sitter ett gäng där, och sen så tänker du så här, är det de här människorna jag vill spendera 8 timmar med? Istället för att då avgöra det på en sekund,
ja,
så kan du ju ha, då kanske du ska ha 3 grundläggande frågor,
ja,
som du så här ställer till alla kupéer, och sen så väljer du ut den bästa kupén.
Ja, men det är ingen som kommer kunna svara på den frågan. Det är ju så här, är ni intressanta människor?
Ja, men då måste vi ju komma fram här nu, här och nu, med 3 frågor som om man svarar rätt på alla 3, ja, så innebär det att man är en intressant människa.
Ja, men ja, alltså jag tror att så här, egentligen det enda jag vill ha är möjlighet för pratgladhet. Så, att...
så du skiter i egentligen vad du pratar om, det ska bara vara pratglada människor.
Ja, men så länge det inte är så här korkade människor som man blir trött på liksom. Men jag vill ju verkligen att de ska ha så vitt skilda åsikter som möjligt från mig själv, och det ska, jag vill inte gå på att de, jag vill inte välja QP utifrån att så här, vi har samma åsikter om saker.
Det är... Nej, men precis, men då kan du ju börja så här, då kan ju första frågan vara, what are your views on religion?
Mm.
Och då så kan de då svara att jag är djupt troende katolik. Och då är ju det någonting väldigt intressant. Då har ju något att prata om där.
Ja. Ja.
Och så, vad ska den andra frågan vara då?
What part comes before B? Liksom, part A. Liksom, om de svarar rätt på den, då är de roliga människor.
Och sen, vad är sista frågan då? Do you smoke weed? Nej, okej. Okay. Ja. Eller bara, bjuder du?
Har du något där? Va? Har du något knark eller? Va?
Ja, jag tänker mig dig. Jag tänker ju att du har en väldigt knarkig aura när du går runt på tåget barfota.
Ja, det är mycket möjligt att jag har, faktiskt.
Nej, men du ser ut som en knarkad hobbit liksom.
Ja. Jag hamnade ju i, ja, men Belgrad där. Det var ett ganska coolt ställe, otroligt så här kommunistiskt, väldigt melankolisk stad. Allt är ganska förfallet, och men det finns ändå en sån här, en hårdhet som är spännande. Så jag skulle aldrig vilja bo där, men jag skulle vilja haft mer tid att vara där liksom. Jag hade bara typ 2-3 timmar.
Du skulle vilja spela in en musikvideo där typ.
Ja,
så.
Men, ja, men typ. Det skulle kunna vara coolt. Och så var jag i Zagreb, och på tåget till Zagreb från Belgrad så hade jag lyckats bli jävligt tankad, för att jag satt, eller stod i restaurangvagnen och hade det jävligt trevligt med folk. Och det roliga, det är så här, han som stod i baren, han var så flummig, du vet, står och röker hela tiden, dricker bärs och så här, du vet, man frågar så här, ja men du vet, när mina pengar tog slut så bara, fan ska jag nu typ, och så såg han i min plånbok bara, hey, you got money, så här, och så bara, jo, fast det här är svenska kronor, han bara, so how much, så här, how much is that, typ, och jag bara, ja men det är väl typ 10 euro, han bara, okay, you get 4 beers. Så här, skön.
Vet,
så
att jag älskar att du kan betala med svenska, det är bara du som kan någonsin betala med svenska pengar på ett tåg i Zagreb.
Ja, jo men typ, det var kul. Nej men jag tror att han var ganska så här, jag hade ju kunnat sagt vilken växelkurs som helst liksom. Men ja. han litar ju på mig. Nej men så jag kom ju då till Zagreb ganska full. Och det träffade någon så här engelsmän på stationen som bara så här, men gå till det här stället, någon så här brygghus mitt i stan. Som mm-hmm. ja, ett öl, en så halv liter kostar liksom en 10, och man bara, åh, vad gött liksom, och satt där och käkade middag och det bara blev fullare och fullare i min ensamhet.
Men det tyckte du var en bra idé när du redan är liksom, ja, tankad sen tåget.
Ja, men jag tänkte att den här, ja, men det var liksom andra natten då som jag skulle spendera på tåget. Jag tänkte att det kan vara gött att få lite skönare insomning på något sätt. Nej men det var kul. Sen så fick jag ju för mig, alltså på fyllan liksom, att köpa en stor låda med liksom glasflaskor från det här bryggeriet för att släpa hem hela vägen till Sverige liksom. Och det var ju inte så här överdrivet god öl, men jag tyckte att det var en bra idé av någon anledning. Så det var trevligt. Sen så åkte man ju hela vägen hem då till Malmö, och det första jag gör såklart när jag kommer till Malmö är att ta min härliga jalla jalla falafel. Så att, ja.
Vad sa du?
Min jalla jalla falafel.
Vad är det?
Ja men en falafel från stället som heter jalla jalla.
Men jag trodde det var något speciellt. Vilket jävla antiklimax.
det var ju det som hela grejen.
Jag tog min klassiska jalla jalla falafel. Ja, men, bara, det är ingenting speciellt. Det är en vanlig jävla sketen falafel.
Ja men den är ju inte sketen. Det är ju det som är grejen. Det är så jäkla konstigt att vara hemma här nu i Karlskrona. Eller det är ingenting känns som det känns som att det borde göra. Det är bara, ja men det är så fel på något sätt. För man har haft det här som en sån, ja men jag behöver inte ens ta allt det där igen, hur man har förgyllt det här stället och liksom gjort det till sin, ja, men man har fått så mycket kärlek till den här staden. Men nu är man bara här och mellanlandar, och det, man vet att det här aldrig kommer att bli det har varit.
Nej. Men jag bara så här, nu när du kommer till Karlskrona efter att ha varit borta så här länge.
Ja.
Har du en känsla av att du kommer hem, eller känns det bara som att du kommer till Karlskrona, så en stad vilken som helst i Sverige liksom?
Nej, men alltså jag tror att i våras, om man var liksom uppe i Stockholm och så kom man tillbaka till Karlskrona, då var det absolut liksom this is home. Men nu har, jag tror man lämnade Karlskrona ganska mentalt redan innan sommaren. Och sen har man ju bott i Malmö, så nu, och sen så bor jag ju bara hos min brorsa här nu. Så att jag har inget eget hem överhuvudtaget. Och nej, det är absolut, det är varmt. Eller jag får ju en varm känsla av att komma hit ändå, för att man liksom har haft så good times här. Men det är ju mycket mer mot skolan och mot klasskompisarna än staden faktiskt. Alltså visst att det är väldigt fint och underbart så, men det är, ja men man, jag har släppt eller tappat lite det här idylliska Karlskrona bilden liksom. Det är, ja men det är nog bara en stad liksom så. Vilket är lite tråkigt, men ändå så är man här for now, bara, ja men det är bara en vecka till och sen flyttar jag till Stockholm. Så att det men det är ju det som också känns lite konstigt, för att när jag flyttar till Stockholm så kommer jag ju bo hos morsan för att spara pengar, och sen så ja men jag vet, jag kommer ju vara rotlös nu, för att jag har ju inget, jag kommer inte riktigt ha ett hem nu ända fram till november.
Nej, jag förstår det, men hur ska du lösa det då?
Ja, alltså, och det är det, jag kommer ju få en, Jag är lite orolig för att när jag flyttar upp till Stockholm att jag kommer ha distanserat mig själv så mycket till Stockholm så att jag inte alls kommer känna mig hemma där. Och bara få den här avsmaken till Stockholm liksom. Det vore jäkligt tråkigt, för att jag har ju älskat den stan så himla mycket. Men Nu känns det som att jag inte kommer kunna höra hemma där igen. Men jag vet inte, hur ska jag lösa det? Det är väl, ja, home is, vad säger man? Home is where...
Home is wherever I'm with you.
Ja, exakt, Jocke. Men sen, jag har inte, alltså så här, det är inte så att jag har egentligen ett problem med att vara rotlös eller hemlös så. Jag gillar ju ändå, som sa innan, det här lite kunna vara på frifotad och glida runt.
Ja, för du får inte börja gå runt på Stockholms tunnelbanor barfota, lite halvfull och fråga om du kan få sova hos folk, för då kommer du börja väcka uppståndelse och det är... Nej, då får du fan hellre sova hos mig alltså. Ja, det lär väl inte vara någon som har undgått riktigt att Robin Williams dog här i veckan. Och det är väl tråkigt att han tog sitt liv på grund av psykisk ohälsa och sådär.
Ja.
Jag har ju aldrig riktigt haft någon relation till honom så. Mm. Förutom att han för mig är typ Peter Pan. Jag såg alltid Aladdin på svenska och sådär, så jag har ingen koppling från honom som anden där eller,
just det.
Eller så mycket annat egentligen. Har du någon koppling till honom?
Ja, alltså som barn älskade jag faktiskt Robin Williams. Han, ja men Flubber, liksom Jumanji var fan en av mina favoritfilmer när jag var liten.
Ja, den gillade jag i och för sig, men jag hade inte synen på skådespelare då, tror jag.
Ja.
Jag tyckte att, och så Flubber, det var liksom, det var bra filmer, men jag såg aldrig honom som den som gjorde det eller så, utan jag tyckte bara att själva, jag minns bara att filmen var bra.
Mm. Jo, men det var väl, ja, eller jag tror att för mig var det nog att jag gillade filmen och tillskrev honom det på något sätt.
Ja, men det var väl bra.
Mm.
Ja, men för då känns det ju som att du ändå på något sätt har haft någon form av känslomässig rätt att hylla honom, om du nu har gjort det. Jag har inte sett om du har gjort det eller
ja,
inte.
Nej, det har jag inte gjort. Eller jag, nej. Det är väl mest för att jag vet inte, jag kommer ihåg när jag såg honom när jag var äldre göra en stand-up-rutin, och jag tyckte han var så sjukt tråkig. Så att det bara föll där för mig liksom.
Nej, men för jag var så här, först så såg jag några komikerkompisar som jag har jobbat med och så här, som la ut att de kommer sakna honom och att han kommer vara saknad av folk och sådär. Och att folk tillskrev honom då rollfigurer som de som har betytt mycket för dem och som har hjälpt dem genom livet och sådär. Och det är väl ändå genuint och härligt, kan jag tycka.
Mm.
Men någonting som, alltså, jag blev så här. Jag vet inte, jag blev lite småäcklad när man började se att så här, efter någon dag när den här nyheten hade gått tokviralt liksom.
Mm.
Så la varenda jävel ut hans bild eller retweetade saker om Robin Williams. Alltså alla sociala medier gick högvarma med hans ansikte.
Mm.
Och jag blev, alltså jag höll ju på, alltså, nej, jag vet inte, jag tyckte det var så jävla osmakligt, för att folk skrev liksom att den här, du är ett komiskt geni och, eller du har varit ett komiskt geni och du har hjälpt mig genom svåra stunder och massa så här bullshit enligt mig. Jag kan ju inte säga vad de känner, men jag känner de här människorna tillräckligt bra för att veta att hade jag frågat dem dagen innan han dog om de kunde rabbla upp sin lista på 50 eller 100 främsta komiska förebilder, så hade han aldrig platsat. De hade aldrig någonsin tänkt tanken att säga Robin Williams där.
Ja, nu är du hård alltså, men jag håller med.
Jag tycker det är så jävla vidrigt, för att man gör det av en anledning. Ja. Man skriver ut det här på Twitter, Facebook, Instagram för att man ska verka som en sympatisk människa. Medan det är så in åt helvete genomskinligt att man är en osympatisk, narcissistisk idiot som bara vill att folk ska tycka att man är en fin människa för att man hedrar en person som just har dött. Jag tycker att det är vedervärdigt, och därför, eftersom att jag inte har några känslomässiga band till den här killen, därför gjorde jag inte det.
Mm.
Jag kan titta på saker han har gjort och se att shit, han kanske var briljant eller han var jätteduktig i efterhand. Men jag tänker inte spilla ut att så här, han har hjälpt mig genom svåra stunder, för att det är inte sant. Och jag kan inte på något sätt se att halva min umgängeskrets tyckte att det var, att han har varit en så stor del. För det har aldrig någonsin i hela mitt liv kommit på tal att just han skulle ha hjälpt dem med någonting. Och det gjorde mig äcklad.
Ja, jag förstår det, jag förstår verkligen det. Att, men jag blev ju lite chockad över att till och med att det gick så långt att Apple la ut en sån dedikations eller vad heter det, in memoriam bild på framsidan av deras hemsida. Jag tyckte det varit lite konstigt nästan att så här, för att de gör ju aldrig det över, alltså någonsin. Jag tror att de gjorde det när Nelson Mandela dog. Och det så här. Och visst, och sen så i sig i andra vändarna när jag tänkte efter, så var det ju liksom på något sätt legitimt när de får ju, eller de lägger ut sådana människor som har inspirerat dem och vad de tycker är bra liksom. Men jag fick först lite den här känslan av att så här, jaha, varför blev han så upphöjd men inte andra människor som är liksom minst lika bra liksom. Men det är väl deras, ja, men egna,
ja, men det handlar om, att det ska vara genuint från den personen som vill hedra någon som har dött. Och så länge det är det och att det känns, så är det helt okej. Men jag tycker att det är vidrigt när det är folk som jag vet, alltså som jag känner tillräckligt bra för att veta, de har aldrig någonsin brytt sig om den här människan egentligen. Och då är det bara genomskinligt. Och då försöker du ju uppnå positiv respons för dig själv på en annan människas döds bekostnad.
Ja, det är fan sjukt.
Och det kan jag liksom inte riktigt ställa mig bakom, för att det, nej, jag blir bara trött på allt liksom. Hur känns det att du missar Stockholms kulturfestival, filmfestival och Ugn och Lotta, eller som den heter nu, We Are Stockholm?
Ja, jag hade ju backstagepass till We Are Stockholm på med alla hiphoppare där första kvällen.
Varför då?
Nej, men vi hade ju anordnat den här Red Bull nästa nivå. Vi skulle ju, ja, då skulle ju göra det här selfie-rekordet som blev ett sånt totalt fiasko. jag var tvungen att gå in på Instagram och bara kolla hur många hashtags det var med nästa nivå. Och det var väl typ så här 1000 stycken, varav selfiesar var kanske 60 stycken. Så de slog inte ens världsrekordet, som låg på typ 200 som Pepsi hade gjort för några år sedan. Bara pinsamt. Så jävla pinsamt. Så att, ja, det vart lite fiasko. Men sen hade vi inte heller gjort det helt hjärtat heller. Vi skulle ju printa ut selfiesarna dagen efter och så vidare. Och det hade ju gett folk en incentive att faktiskt göra det. Men
det är ju Stockholms kulturfestival och filmfestival och We Are Stockholm samtidigt nu.
Ja, det är ju faktiskt ganska sjukt att det är så. Och sen så är ju typ Malmöfestivalen också nu. Eller nej, nu i år har de nog flyttat på det. Eller inte,
jag vet
inte,
jag vet bara att det är Göteborgs kulturfestival nu också i alla fall.
Ja, ah, shit, det är fan, ja, det är så dumt att man lägger det samtidigt och låter det krocka.
Ja, men det är väl lite för att så här, nu drar vi in all polisstyrka under en vecka och sen så får alla ta semester.
Ja, just det.
Det känns lite så.
Ja.
Men jag var på Petter här i för några dagar, eller när var det? Igår, förrgår.
Ja.
I förrgår.
Hur var det då?
Jo, men det var jättebra. Alltså, Petter är ingen som jag lyssnar på egentligen så. Alltså, det kan väl vara bra när det är på liksom, men det är ingenting som jag har på min Spotify eller sådär. Men jag tycker att han gör, jag är ju inte ett stort hiphop-fan, men jag tycker att han gör någonting jävligt bra av hiphop, och speciellt när han kör live, att han tog ju dit, alltså han har ju alltid en symfoniorkester när han kör live. Och det var ju Sveriges Radio symfoniorkester som var, alltså de är ju helt fantastiska. De är ju såna proffs alltså.
Ja.
Och det blir ju en helt annan grej. Alltså det blir ju en stor live show istället för att bara ha en eller två personer som rappar till ett beat. så blir det ju en, ja, men det blir ju något speciellt med den här symfoniorkestern. Och det var härligt.
Ja.
Det, jag är jävligt glad att jag var där liksom.
Ja, alltså det känns verkligen som att så här, svenska hiphopartister överlag har tagit, alltså steppat upp ganska mycket när det kommer till, ja, men scenshowen eller liksom...
Ja, men verkligen. Och jag tycker också att man har steppat upp med att göra, alltså, för det jag har svårt med när det gäller hiphop är ju att det är så att det sällan är melodiskt.
Mm.
Men när du har ett beat som är, alltså, som har melodi också.
Ja.
Som inte bara är ett beat.
Ja.
Då blir det tilltalande. Men jag skulle ju se Hoffmeister igår, men det var ju fan det sjukaste som hände. Jag cyklade dit.
Aha.
Från Ropsten så cyklade jag in mot stan. Och halvvägs på Lidingövägen så öppnar sig himlen. Och någon häller 15 liter vatten över mig. Alltså jag har aldrig varit så blöt i hela mitt liv.
Lite större skala av den här ALS-challenge. Har du...
Ja, precis. Ja.
Det här, för de som inte har hört det, det är alltså en jävla viral, ja, men lite som den här ölutmaningsgrejen som snurrade för något år sedan. Nu så är det, man ska hälla en hink isvatten över sig eller donera $100 till den här ALS-fonden, vad vet jag.
Precis.
Så, och det är liksom Tim Cook, alltså Apples vd, har ju till och med gjort det, så då är det en stor grej liksom.
Ja, Henrik Lundqvist la ju ut något att han gjorde det också. Men det är väl något fint. Det kanske vi ska göra när vi ses.
Ja.
Hälla ishinkar på varandra.
Ja. Ja, det låter som en bra idé.
Har jag pratat om min faster som är nunna tidigare i podden?
Jag tror inte det.
Nej. Då kanske jag ska förklara det. Att jag har en faster som på riktigt alltså är katolsk nunna.
Ja.
Hon bor i ett kloster. Och
var då någonstans?
Det är... Ja, hon bor ju på lite olika ställen. Så hon har ju bott både i Calcutta, på Madagaskar och någonstans i Indien.
Oh, jävlar.
På lite olika ställen. Hon får ju egentligen bara komma hem vart tionde år.
Va?
Men nu har hon varit tvungen att förnya visum och så här... för några år sedan, så då drogs inte det från den här tiden och sådär.
Var det enligt vem får de bara åka hem var tionde år?
Ja, påven antar jag. Det är väl deras högsta chef, eller gud. Jag har ingen aning.
Eller
men det är
gud.
Någon bestämmelse att man får bara göra det.
Okay.
Men nu har hon i alla fall kommit hem.
Mm-hmm.
Igen. Hon var ju här under tiden jag tog studenten där på sommaren för, vad blir det då? Fem år sedan.
Ja.
Och då stötte väl du på henne, va?
Ja, just det. Jag satt och snackade med henne en del, kommer jag ihåg.
Mm. Nej, men för jag tänker så här, jag vill ju på något sätt, alltså jag tycker, hon är ju helt fantastisk i det att hon är så, ja, men eftersom att hon då är nunna, alltså det är inte som en vanlig, det är ingen vanlig galning. Vanlig kristen galning liksom, utan det här är ju en person som det här är ju hela hennes verklighet.
Ja.
Och hela min verklighet bygger ju på vetenskapen. Jag tror ju på vetenskapen och hon tror på den katolska kristendomen liksom.
Ja.
Och det här ger ju då upphov till väldigt mycket filosofiska och fina diskussioner oss emellan.
Ja, ja.
Och det är väldigt givande att sitta och prata med henne, för man kan ju inte avfärda henne som tokig liksom, för att hon är så övertygad om det här.
Ja.
Och hon är så lugn i det också.
Ja, just det.
Jag tänker att många kristna som jag träffar annars som, ja, men som bara tror, ja, jag tror på Gud liksom.
Mm.
Såna kristna, vanliga människor.
Ja.
Det är så lätt att bli frustrerad på sådana och så här börja diskutera, ja, men du måste ju tvivla, du måste ju kunna se att så här är det utifrån vetenskapen och så här.
Mm.
Men det kan man inte riktigt göra med henne. Hon heter Cecilia.
Ja.
Man kan inte riktigt göra det med Cecilia, utan hon är så övertygad om det här.
Mm.
Och det gör att man kommer förbi allt sånt och kommer direkt in på de djup, djupare frågorna och kunna prata mer om hur hennes världssyn ser ut och hur den skiljer sig från min och varför jag har min världssyn och varför den ser ut som den gör. Och, och det är ju helt fantastiskt att jag kan ha den, en så direkt ingång till någonting som är så olikt mig själv. Och det här vill ju jag på något sätt utnyttja eller utforska snarare.
Ja.
Så jag har ju tänkt, eller jag har ju frågat henne om jag får intervjua henne för poddens räkning.
Ja.
Och då kunna ställa lite frågor till henne om det här. Så då tänker jag så här, har du några frågor som du skulle vilja, alltså är det någonting du vill att jag tar upp med henne?
Alltså jag tycker något av det intressanta med det där är ju nog när hon, eller hur det gick till för henne när hon omvandlades eller förvandlades till att bli så övertygad och liksom bli nunna. Och det här om man skulle se sig själv ut, om hon skulle kunna se sitt agerande liksom utifrån ett annat perspektiv. Jag vet inte om hon skulle kunna sätta på sig liksom vetenskapens glasögon och så här, vad var det som hände som fick henne att bli få en så stark tro. Jag tror att det vore jävligt spännande att höra, tror jag.
Ja, det är ju, den historien är väl ganska lång, antar jag. Men den kan ju vara värd att prata om. Men det är svårt att dra den enkelt, för att det är så svårt för oss att förstå, tror jag, hur en person kan gå från, nej men, för vi kan ju inte förstå hennes uppenbarelse. Om hon säger att hon har fått en uppenbarelse, så är ju det hennes verklighet.
Ja.
Och det är ju det här som gör det så intressant, att den övertygelsen hon har är så stark att såna frågor kan ibland bli svåra. Alltså såna för oss enkla frågor, att så här, hur tänkte du när du gick i kloster, eller varför gjorde du det här? Varför agerade du på det här sättet?
Ja.
Sådana frågor blir otroligt komplexa för att vi har helt olika bilder av vad verkligheten är.
Ja, alltså, ja, det är spännande. Men är hon liksom, är hon helt emot liksom homosexualitet och?
Alltså grejen är väl att den katolska kyrkan lyder ju då direkt under påven.
Ja.
Och påven är ju, påvens ord är väl direkt ord från Gud, vad jag förstår. Så att då är det ju så att, eller hon ser det väl som att det här diskuterade vi väldigt mycket över den här middagen. Det handlar om är att hon har ju en otroligt skev syn på det här. Alltså både med preventivmedel och homosexualitet. Hon ser det ju som att homosexuell kärlek, eller hon frågar då så här, är det äkta kärlek? Och svaret är ju då att självklart är det det. Det kan ju bara de personerna som känner kärleken avgöra. Medan hon ser det som att, men det är ju någonting som går fel, eftersom att det inte leder till att göra barn. Och att barn är då målet med Guds kärlek.
Ja, just det.
Att föröka sig då. Och det är därför de då också är emot preventivmedel, för att, ja, livet är heligt. Och livet är heligt redan från första sekund. Och det är ju en så helt vitt skild bild från hur vi ser det. Du och jag.
Yeah.
Och resten av Sverige liksom. Och det satt vi och pratade om att så här, ja, men vi satt på middag hemma hos pappa och han sa ju det, att så här, jag respekterar dig jättemycket och jag tycker jättemycket om dig, men om de här åsikterna är helt sjuka och fel, och går du ut med det i Sverige, så begår du socialt självmord, för att det är så klimatet ser ut här. Vi är ett land som har kommit långt i de här frågorna, och det här är ingenting som man kan gå ut och säga offentligt.
Ja, men det är väl ändå något som är jävligt fantastiskt i Sverige liksom, att det är så.
Hon ser det ju på ett helt annat sätt. Hennes verklighet är inte likt våran.
Mm. Nej, men alltså, men det är alltså din pappas syster, visst blir det så?
Precis.
Ja, fan, jag borde så jäkla spänn... eller jag undrar hur jag skulle känna om min bror liksom blev så övertygad om någonting som jag själv är så distanserad till.
Ja, men grejen är att man får bara, man måste ju kunna på något sätt se det som att det här är hennes sätt att se världen.
Mm.
Du kan ju tycka vad du vill om det, men eftersom att du ändå, alltså i det här, du kan ju aldrig någonsin övertyga henne om att det här inte är som...
Nej.
Du kommer alltid i alla diskussioner hamna i situationen att ni måste komma överens om att inte tycka likadant.
Ja, men exakt.
Och då måste ju då fokuset för diskussionen inte handla om att övertyga den andra parten om att jag har rätt.
Nej, men exakt. Det är ju bara meningslöst.
Utan snarare förstå varför den andra personen tänker som den tänker.
Ja.
Och hon är likadan. Hon försöker förstå hur min... varför min värld, eller varför min syn på världen ser ut som den gör. Och det här tror jag är någonting som man kan lära sig av till andra diskussioner också, politiska med andra vänner som man har. Att
ja.
Vi vet att vi tycker olika, så försök inte övertala mig om att jag tycker fel.
Nej, men precis.
Försök istället förstå varför jag tycker som jag gör.
Mm, verkligen.
Och försök förstå. Och jag ska försöka förstå varför du ser världen på ditt sätt.
Mm.
För då kommer man komma längre i de diskussionerna. Och man kommer lära sig mer av varandra.
Gud ja, verkligen. Men det där är ju också, som jag tror att jag har sagt det förut, men det är att få folk, alltså att övertyga folk om någon, om, framförallt när det kommer till en tro om någonting som så här, min tro på jämlikhet eller min tro på vad det nu är. Det är så dumt att försöka skjuta in det i folks hjärnor, för att det är någonting som måste pågå i deras egna huvuden, eller så här, de måste komma fram till saker själva för att kunna ändra en trosuppfattning liksom.
Precis.
Det går ju inte, ja men ingen religiös människa skulle ju kunna bli religiös av att bara Gud finns.
Nej, precis.
Så här, deal with it, han finns liksom.
Om du inte gör som man gjorde på den gamla goda medeltiden och kungen sa att nu är vi kristna. Ja.
Ja, ja men
och då så blir du halshuggen om du inte är det.
Ja, jag skulle idag är sista dagen som jag kommer hänga med min bror på ett jävla tag nu. Han ska åka till Toronto och jobba som expert på Ericsson avdelning där, typ, och lära upp folk. Vilket är ganska coolt, för att han har bara jobbat där i 6 månader och nu så är han redan expert. så att, nej, men så vi har varit ute och hängt lite, typ lite firat hans födelsedag. Och vi var på så här, hela dagen på marinens dag. De här i Karlskrona är ju liksom Sveriges marin, vad heter det? Flotta. Kan man säga så? Kanske.
Ja, precis.
Ja, och så att det är ju i princip en tredjedel av stan här nästan som är det området. Så de öppnar upp det typ 1-2 gånger om året. Så fick vi gå in där och, vet, och gå runt på alla båtar och genom alla coola byggnader och hålla i vapen och sånt där. Vilket kändes ganska konstigt. Alltså, framförallt sen när de hade så här massa olika uppvisningar. Det var så här JAS-plan, flygningar och sånt där. Lite coola grejer, men sen skulle de göra en sån uppvisning av typ hur de gör när de säkrar ett område. Typ, så kom det in så här, 2 båtar och så klevde i land massa militärer och så här, ställde sig i olika formationer för att så här, säkra området. Sen öppnar de eld liksom.
Okej.
Okay. ja, men för att det var någon...
Mot publiken?
Ja, nej, men det var någon fiende på... liksom, där. Så då skulle de liksom skjuta ner den och så, alltså, det var ju blanka skott och så, eftersom de var
nära. De liveade alltså.
Ja, exakt. Och jag vet inte, det kändes så jävla konstigt på något sätt att se folk skjuta på varandra. Alltså överhuvudtaget, jag fick en sån så här, alltså det blev så bara hjärnbefriat. Alltså det känns så idiotiskt, och hela militären bara, jag, det bara föll totalt i mitt huvud så här, vad fan är det för, alltså det är så uråldrigt sätt att tänka. Och det påminner mig så mycket om jag träffade en snubbe innan jag åkte över till ön, som jag hängde med en del, som hade så här sjuka värderingar om han också så här homofob typ, och tyckte att så här, bögar finns bara för att vi är för många på den här jorden, och det är ett naturligt beteende när urvalet är för litet. Man bara, ah, herregud, ditt jävla gnu liksom. Han tyckte, ja, men vi är för många på jorden, vi borde börja döda varandra liksom. Det är en bra grej typ.
Vadå, han tycker att krig är toppen?
Ja, men han tycker att det är naturligt beteende liksom, och det är bra att vi gör det. Man blir bara tokig liksom på såna bara frustrerande att lyssna på. Men och sen står man där och ser folk låtsas skjuta på varandra. Det blir ganska skrämmande ändå. Och jag är så glad att jag slipper göra lumpen och allt det där som bara är så jävla meningslöst. Alltså det är så jävla idiotiskt. Men så det var lite coolt i alla fall dock att få gå runt där på området. Och se vad de pysslar med. De
men
här
kände
idioterna.
Du ändå inte mäktig när du fick hålla i vapen, Magnus? Du gillade det ju ändå lite.
Nej. Alltså det är mer. Jag vet inte. Alltså.
Jo, du gillade det lite, Magnus.
Ja, men det är så. Nej. Alltså, jag tyckte det var intressant och så här, bara mer för att känna vikten och så här, att man. Ja, men nej, jag tyckte att det var ganska. Ja, det är ett vapen liksom. Och det används för att döda människor. Deras enda funktion. Och det är ju bara, vad fan. Det är så dumt. Det är så jävla dumt. ja. Så, alltså det har jag gjort idag, helt enkelt. Och jag tänker, därmed kan vi väl kanske runda av där primtalsavsnittet.
Ja, absolut. Ja, men verkligen. Avsnitt 57 är till sin ända. Vad ska vi avsluta med för låt då?
Nu.
Får man avsluta med Bögarnas fel?
Bögarnas fel.
Nej, jag tänkte den som jag nynnade på förut.
Home is wherever I'm with you.
Jajamän.
Vad heter den låten ens?
Jag vet inte. Home is wherever I'm with you.
Ja. Vi hörs nästa vecka. Och då. Ja, förmodligen så har vi inte någon intervju med nunnan till nästa vecka, men förmodligen till veckan efter det. För då är hon tillbaka i Stockholm och då kan jag intervjua henne. Och har ni några frågor som ni vill ställa till min faster Cecilia om hur det är att vara i kloster eller hur det är att tro på Gud så mycket som hon gör, så skriv det under på Twitter eller till mailen eller något på hashtaggen 150kilo eller till jockeomagnus@gmail.com. Så kommer jag ställa dem. Och ja, det är väl det.
Ja, och nästa vecka eventuellt så kommer vi spela in tillsammans.
Ja, men det lovar vi inte. Men nej, vi får försöka se till att det blir så.
Aj, jag är så jävla taggad på det. Alltså det kommer bli så fint alltså.
Grymt. Men vi hörs nästa vecka då.
Ja, all kärlek till er. Ha det så
gott. Bra.